Den heliga gravens protokoll av Peter Fredholm, inläst av Nick Atkinson och producerad av Bokea. Prolog. Celldörren slog igen med en smäll och det rasslade i låsen när fångvaktarna spärrade all kontakt med omvärlden. Stefan kände att hela hans värld rasade samman. Han som bara för ett par dagar sedan var en vanlig reseledare på utflykt med en grupp turister genom det heliga landet. Nu satt han inlåst i ett ökänt säkerhetsfängelse i Kairo. I en annan cell satt Linda, vars vägar av en slump korsat Stefans och var lika förtvivlad. De var anklagade för ett allvarligt brott mot den egyptiska staten som kunde ge många års fängelse. Och de tilläts inte kontakta vare sig ambassaden eller en advokat. Ingen visste ens om att de satt inspärrade. Det hela hade börjat med att de bara skulle hämta ett dokument som Linda skulle lämna vidare till sin chef. De blev då angripna av en grupp politiska kriminella aktivister som var beredda till vilka uppoffringar som helst för att komma åt dokumentet. Först kom de undan, trodde de, men den dramatiska jakten hade fortsatt genom historiska men farliga miljöer under 2 dagar. Och nu satt de inspärrade. Dokumentet, den heliga gravens protokoll, hade upprättats för 60 år sedan av en grupp religiösa ledare och fredsivrare. Det hade både försvunnit och glömts bort, men hade nyligen kommit fram igen. De som jagade Stefan och Linda var extremister från helt olika sidor av konflikten, men som gått samman med det gemensamma målet att stoppa protokollet och dess plan. Bakom Stefan och Linda fanns en brokig samling av präster och diplomater, övertygade om att protokollet skulle kunna bli lösningen på den långa och svårlösta konflikten i Mellanöstern. Ett slags Alexanderhugg som skulle lösa den klassiska gordiska knuten. Men dit var det många och utmanande hinder i vägen för den stackars reseledaren. Kapitel 1. Tillbaka från Ras Burka. Lördagen den 2 mars 2014, klockan 14.00. Det var lördag eftermiddag och Stefan hade varit på sin vanliga utflykt längs med Röda havets kust för att dyka på ett av alla de fantastiska korallrev som breder ut sig längs med viken. En alldeles vanlig lördag, helt utan förvarning om den dramatiska period som Stefan var på väg in i. Stefan och hans dykvänner avslutade trippen med att komma tillbaka till Red Sea Divers dykcenter i utkanten av Eilat. Det var härifrån som de flesta dykturer utgick och det var här de hyrt utrustning. Med sig på turen hade Stefan haft sina dykarkompisar Vivica och David. Vivica och Stefan jobbade tillsammans som reseledare på charterbolaget Great Travels i Eilat, den ibland lite bortglömda staden längst ned på den sydöstra spetsen av Israel. Den Negevöknen övergår i Sinaiöknen och på gränsen till Egypten. David, gift med Stina som är Stefans chef, var bra att ha med sig eftersom han som gammal Eilatbo och mångårig dykare kunde vikens alla rev utan och innan. Avslutningen på dykturen tog de på traditionellt maner inne i Eilats centrum på Red Sea Café, Stefans favorit bland stadens uterestauranger. Den låg vid torget, centralt i Eilat, en knapp kilometer upp från stranden. Det här är kanske ett ganska enkelt ställe, men de har enligt mig den bästa löksoppan i hela Mellanöstern, sa Stefan under ett intensivt slevande. Dessutom är den bästa utsikten, fortsatte han med en gest mot den hänförande utsikten över Akabaviken. Att parkera någon timme på Red Sea Café i den varma eftermiddagssolen med god mat och en kall öl för att summera upplevelserna från dagens dyk, det är väl ändå ett perfekt sätt att runda av dagen, frågade Stefan retoriskt. Och Ras Burka är en av mina absoluta favoriter, en av vikens riktiga pärlor, sköt David in. Inte minst som det är måttligt långt att åka för att komma dit, kom det från Vivica, som var den av de tre som var minst förtjust i att sitta ett par timmar i en varm bil till och från ett dyk och som därför alltid argumenterade med killarna om att välja en av de närmare dykplatserna. Men nästa gång vill jag åka lite längre och längs viken. Det var ett tag sedan. Jag tycker att det är dags för en 2 dagars tur.